För några veckor sedan så skrev jag och min fru på kontrakt för en ny lägenhet. Och snart så går vårt flyttlass till en annan del av Göteborg. Och när Johnny fick höra det så var hans kommentar: det här är slutet på en guldålder. Det här är slutet på en era. Och jag tror att det han menar med det är att det har varit en speciell tid för oss, eller för mig, de senaste 3,5 åren. Att få dela hem med olika kristna bröder, nära vänner. Vi har kunnat bygga upp varandra mycket i tron. Och jag tror att jag kommer se tillbaka på den här tiden som en värdefull och unik period. Men alla bra sagor har ett slut och tiderna förändras. Numera är jag gift, tack till Herren. Och ja, vi kände att vi behövde hitta ett hem som var helt och hållet vårt eget. Men det känns lite som början på en ny period i livet. Och om man vill vara lika dramatisk som Johnny så kan man säga att vi närmar oss slutet på en ny era. Och en ny era är på väg. Ja, det var mitt lilla försök att introducera den här predikan. Dagens predikan ska handla om en man som blir lovad att han ska få en speciell son. Denna son skulle på ett alldeles unikt sätt komma att stå mitt emellan två eror och spela en viktig roll i historien om Guds folk. Slutet på en era närmar sig och en ny era är på väg. Och därför har jag kallat den här predikan På väg mot en ny era. Predikan utgår från Lukas evangeliet kapitel 1, vers 5-25. Så om ni inte redan har det uppslaget får ni gärna följa med mig dit. Kommer göra det lättare att följa med idag. Först en kort introduktion. För 2 veckor sedan så inledde Jona vår nya predikoserie genom Lukas evangeliet. Och han talade då om hur Lukas evangeliet på ett särskilt sätt riktar sig till hedningarna. Lukas var själv hedning. Och han förklarar i sitt evangelium vissa saker som hade varit självklara för judarna. Men som de hedniska läsarna behövde få en förklaring på. Lukas var även läkare. Så hans skildring är detaljrik, noggrann och personlig. Förmodligen för att den byggde på intervjuer med ögonvittnen. Lukas säger också att han har ordnat sitt evangelium i en logisk ordning. Jona predikade också för oss om vad grunden för evangeliet är. Och om vad målet med evangeliet är. Och efter Lukas korta introduktion till sitt evangelium, de här första verserna. Så ska vi idag börja titta på hans skildring av vad han själv kallar de händelser som har inträffat bland oss. Dagens predikan kommer att ha 3 punkter. För det första, Zakarias stadighet, den rättfärdiges väntan. För det andra, Zakarias son, stor inför Herren. För det tredje, Zakarias synd, otro. Alltså Zakarias stadighet, Zakarias son och Zakarias synd. Så vi börjar med punkt 1. Zakarias stadighet, den rättfärdiges väntan. Vi hörde Lukas kapitel 1, vers 5-13 läsas. Tack Linda. Och min första punkt kommer att utgå från de här verserna. När vi tittar på dessa verser kan vi direkt se den här detaljrikedomen och noggrannheten i Lukas redogörelse. Det första vi får veta i vår text är att detta skedde när Herodes var kung i Judén. Och det är en detalj som kan vara lätt att förbise, men det säger något viktigt om läget när de här händelserna inträffade. Det här var en tid av förtryck. År 37 innan Kristus var Judén, judarnas land, en av Roms många provinser. Och de hade utsett Herodes till att vara judarnas kung. Ja, 37 innan Kristus var när han utsågs till kung. Så Herodes, som vi även känner som Herodes den store, såg sig själv som jude. Men var egentligen från Idumeen, den plats som vi kanske känner till som Edom, som den tidigare kallades. Så Herodes fungerade som en slags romersk marionett och styrde Judén med järnhand. Han tvekade inte att låta döda sina fiender. Men också de som han på grund av sin paranoia misstänkte kunde bli hans fiender och hota hans makt. Hans egen fru, flera av hans söner och flera andra släktingar tillhörde de som han lät mörda. Han skickade också ut spioner bland folket för att höra vilka som talade illa om honom och förfölja dem. Han var kort sagt en tyrann som spred skräck. Och för att imponera på gäster makthavare och andra besökare, så lät Herodes bygga många stora och grandiosa byggnader. Och kronan på verket var templet i Jerusalem som han hade återställt och gjort större. Inte för att ge Gud ära, utan för att ge ära till honom själv. Och enligt historikern Josefus så tyckte Herodes själv att detta var den mest ärofyllda av alla hans gärningar. Och han räknade med att detta skulle vara tillräckligt för att han för evigt skulle ihågkommas. Så det här målar bilden av en mörk tid i judarnas historia. Men värre än romarnas ockupation och Herodes grymhet var att Gud var tyst. Genom Israels historia hade Gud skickat många profeter för att tala till folket. Men nu hade det gått 400 år sedan Gud senast talade, då genom profeten Malaki. Men sedan dess hade Gud inte gett några uppenbarelser. Och det här är kontexten när vi introduceras till Zacharias och Elisabet. Zacharias var präst från Abias prästavdelning. Och som en god präst så hade han gift sig med en kvinna som också var av Arons släkt, för att bevara prästerskapets värdighet och inte blanda upp det med andra släkter. Vi får veta att Zacharias och Elisabet var gudfruktiga människor. Till och med väldigt gudfruktiga. De levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter, läser vi. De var så noga med att följa Mose lag och ingen kunde beskylla dem för något ont. Ändå läser vi vers 7. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. Det här befår oss att haja till. Det står inte som i Jobs fall att de var gudfruktiga och hade 7 söner och 3 döttrar. Det här är något oväntat. De som är så gudfruktiga har inga barn. Om den som vördar Herren läser vi till exempel i psalm 128. Som en fruktsam vinstock är din hustru in i ditt hus. Som olivplantor är dina barn runt ditt bord. Men här har vi 2 gamla människor som har levt för Gud i hela sina liv, vad vi kan veta. Men han har inte välsignat dem med barn. Och vi läser senare i kapitlet att Elisabets barnlöshet var hennes skam bland människor. Kanske tänkte andra människor att Zacharias och Elisabet måste ha begått någon dold synd. Det här var en tung prövning som Gud hade gett dem. Och vi ser på många ställen i Gamla testamentet vilken bedrövelse som barnlöshet var. Zacharias betyder Gud har kommit ihåg igen. Men kanske kändes det ofta som att Gud hade glömt honom. Man skulle kunna säga att sammanhanget i vår text präglas av väntan. Dels har vi ett gammalt gudfruktigt barn. Dels har vi ett gammalt gudfruktigt par, ska jag säga, som länge har väntat på att få ett barn. Men utan att få det. Dels har vi Guds folk som i 400 år har väntat på att Gud ska säga något. Men han har varit tyst. 400 år. För 400 år sedan så var Gustav den andra Adolf kung i Sverige. Det 30-åriga kriget pågick för fullt ut i Europa. Regalskeppet Vasa skulle snart börja byggas. Det här är länge sedan. Tänk vilken lång tid som 400 år är. Och ännu längre, i tusentals år, hade folket väntat på den utlovade Messias. Han som skulle rädda dem, straffa deras fiender, etablera Guds rike och bli deras kung. Så den här långvariga väntan på Gud finns hela tiden i bakgrunden när vi läser de här verserna. Och det är också varför jag har kallat den här punkten för den rättfärdiges väntan. Eller Zacharias stadiet, den rättfärdiges väntan. Så om vi läser vidare i vår text så ser vi att naturen kom till Zacharias avdelning. Och han var i tjänst som präst inför Gud. Så fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Jona nämnde i förra predikan hur detta är någonting som hade varit uppenbart för judarna, men som Lukas behövde förklara för sina hedniska läsare. I första krönikeboken 24 så läser vi att det fanns 24 olika prästavdelningar och den 8:e av dessa var Abias prästavdelning som Zacharias då tillhörde. Prästavdelningarna tjänstgjorde i tur och ordning i templet. Och när det var en prästavdelnings tur så lottade man vilken präst som skulle tända rökelseoffret. För att det inte skulle vara människor utan Gud som avgjorde vem som var värdig att utföra den här tjänsten. Och varje präst fick tända rökelseoffret, eller ja, fick tjäna på det här sättet max en gång i sitt liv. Men eftersom det fanns väldigt många präster vid den här tiden, någon har beräknat det till 18 000, så fick de allra flesta prästerna aldrig privilegiet att göra det här. Vi vet från ordspråksboken att lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Och vi kan därför förstå att det inte var en slump att just Zacharias lottades fram till att tända rökelseoffret den här dagen. Så ser ni den här bilden framför er. Det är en gammal man som under många år trofast har tjänat Gud som går in i templet. Det är dags för Zacharias livs viktigaste uppdrag. Höjdpunkten i hans prästtjänst. Många tankar rör sig säkert genom hans huvud när han sakta går in i templet för att vädja för folket. Och eftersom rökelseoffret representerade Guds folks böner, så var det lämpligt att allt folket stod utanför och bad, som vi också läser att de gjorde. Och det här visar oss också varför det som snart skulle ske skedde just vid det här tillfället, vid tändandet av rökelseoffret. Folket visste det inte, men deras böner skulle snart bli besvarade. I vers 7-8 så läste vi om att medan Zacharias bar fram rökelseoffret stod en Herrens ängel till höger om rökelsealtaret och visade sig för honom. Zacharias respons är att bli förskräckt och gripas av fruktan. Det här är en vanlig reaktion i Bibeln när en ängel visar sig. Så vi borde inte bli förvånade. Dels är änglar stora och fruktansvärda varelser. Någonting helt annat än de här söta, knubbiga barnen som vi ofta ser bilder på. Änglar är Guds budbärare. Och när de uppenbarar sig så bävar även de mest gudfruktiga och modiga männen i Bibeln. Förmodligen har det att göra med att när man får se en av himlens invånare, så får man en påminnelse om sin egen svaghet, skuld och synd. Att man är ovärdig att stå inför Gud. I Zacharias fall får vi dessutom komma ihåg att Gud hade inte uppenbarat sig på hundratals år. Förmodligen hade han väntat sig en stund av tyst, helig bön inför Gud. Men istället står denna skrämmande varelse framför honom. Han har aldrig sett något liknande. Ängeln öppnar sin mun och så kommer det första budskapet från Gud på 400 år. Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Zacharias, Gud har kommit ihåg igen. Hans bön har blivit hörd. Men vilken bön är det egentligen som Gud har besvarat? Zacharias uppdrag var att be för folket. Kan det verkligen ha varit så att han försummade sitt uppdrag och valde att be för sig själv istället, att han ska få ett barn? Nej, jag tror inte det. Jag tror verkligen inte det. Vi vet att Zacharias var en rättfärdig präst som fruktade Gud. Nu skulle han dessutom utföra den viktigaste tjänsten i sitt liv. Jag tror att Zacharias tog sin uppgift på största allvar och gick in i templet och vädjade till Gud för sitt folk. Förmodligen bad han om förlåtelse för folkets synd, om frälsning och nåd för folket, att Gud åter skulle uppenbara sig för dem och om befrielse från romarnas förtryck. När Gud säger till Zacharias, din bön har blivit hörd, så förstår jag det som att i första hand är detta han syftar på. Gud har hört hans bön om nåd, frälsning och upprättelse för Guds folk. Allt detta är på väg genom Kristus som snart ska komma. En ny era är på väg. Men för att detta ska kunna ske så måste det först komma en föregångare. En som banar vägen. En som förbereder folket. Och Gud själv namnger honom. Hans namn ska vara Johannes. Det betyder Gud har förbarmat sig. Att namnge en person är något som Gud gör vid vissa speciella tillfällen i Bibeln. Det är ett uttryck för auktoritet. Det är till exempel därför som vi i början av Bibeln ser att Adam ger namn både åt djuren och även åt sin hustru. Vanligtvis hör det också till föräldrars auktoritet att ge namn till sina barn. Men ibland när en person på ett särskilt sätt utväljs och helgas till tjänst åt Gud, så är det Gud själv som namnger dem. Abraham och Jakob fick nya namn av Gud. Isak, han fick sitt namn av Gud innan han föddes. Och detsamma gäller Jesus. Och nu säger Gud att barnet som ska födas ska heta Johannes. För Gud har förbarmat sig över sitt folk. Men Gud, han är god bortom vad vi förväntar oss. På samma gång som han besvarar Zakarias bön för folket, så svarar han också på Zakarias personliga bön. Den som han och hans hustru förmodligen under många år har lagt fram inför Gud. Och kanske börjat tro aldrig ska besvaras. Bönen om en son. Ja, precis, han har besvarat den här bönen om en son. Och dessutom inte vilken son som helst. Utan en gudsman som ska ha en alldeles unik roll i frälsningshistorien. Men vi kommer tillbaka till det under nästa punkt. Just nu, låt oss fokusera på vad som precis har hänt. Gud har uppenbarat sig. Han har kommit ihåg igen. Efter 400 år så har han återtalat. Och han har hört folkets bön om befrielse. Om en messias. En frälsare. En ska komma som ska förbereda folket på messias ankomst. Och mer om detta också i nästa punkt. Men det här är början på folkets frälsning. Ända sedan precis efter syndafallet i första Mosebok 3. När Gud sa att kvinnans avkomma skulle krossa ormens huvud. Så har de trofasta i Guds folk, det sanna Israel, väntat på denna messias. Därför är det också symboliskt viktigt att Gud uppenbarar sig under rökelseoffret som symboliserar folkets böner. För det är verkligen ett svar på bön efter lång väntan. Men det har också varit en lång väntan för Zakarias personligen. Väntan på att få sin bön om en son besvarad. Jag har kallat den här punkten för den rättfärdiges väntan. Och jag skulle vilja nämna två saker som präglade Zakarias väntan. Vi vet att Zakarias var rättfärdig inför Gud och levde fläckfritt. Så jag tror att det är till hjälp för oss att se hur han agerade medan han väntade på att Herren skulle besvara hans böner. Så det första som präglade Zakarias väntan, det var uthållighet i bönen. Uthållighet i bönen. Zakarias är en gammal man när Gud äntligen säger din bön har blivit hörd. Av det kan vi lära oss att även när Gud dröjer att svara på våra böner, så betyder det inte att vår bön har förkastats. Det verkade som att Zakarias hade bett för en son till ingen nytta. Hans respons, som vi kommer tillbaka till, visar att han knappt vågade hoppas längre. Men Gud har inte glömt hans böner. Vad har du bett för under en lång tid utan att få svar? Att bli helad från en sjukdom som länge har plågat dig. Att bli fri från ångest och depression. Att kunna besegra en specifik synd som gång på gång återkommer i ditt liv. Att någon ska förlåta dig. Att kunna förlåta någon. Att hitta någon att gifta dig med. Att få ett barn. Att någon som du älskar ska bli frälst innan det är för sent. Jag vet inte vad du ber för, men ge inte upp. Ge inte upp, min vän. Och tro inte att dina böner är värdelösa. Ge inte upp hoppet. Tro inte att Gud inte hör dig. Gud kallar oss genom sitt ord att vara uthålliga i bönen. Och det beror på att bön kräver uthållighet. Om Gud alltid svarade på våra böner direkt, så hade han inte behövt oss att vara, så hade han inte behövt uppmana oss att vara uthålliga när vi ber. Men nu uppmanas vi i Bibeln att vaka och be. Bibeln kallar oss också att stå fasta under ständig bön och åkallan. Och att alltid be i anden. Gud lär oss att vi ska hålla ut i bön. Och det står till och med att vi ska be utan uppehåll. Ser ni? Att under lång tid behöva be för något innan man får svar är en del av det kristna livet. Det lär oss att vi är fullständigt beroende av Gud. Som man säger på engelska, det är en funktion, inte en bugg. Gud hör dina böner. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop, skriver psalmisten. Så länge som det du ber om inte är något som direkt misshagar Gud, så fortsätt ropa till honom. Att vänta på Gud i bön kan vara svårt och göra oss otåliga och frustrerade. Men Zacharias är långt ifrån ensam i Bibeln att få bönesvar efter en lång tid av bön. Och du kan lita på att Gud inte ger dig en orm när du ber om en fisk. Så den rättfärdigas väntan präglas av uthållighet i bönen. Vad mer ska vi göra under tiden som vi ber? Jo, det andra som präglade Zacharias väntan var trofasthet i tjänsten. Trofasthet i tjänsten. Hur länge hade inte Zacharias tjänat Gud? Som präst hade han år efter år trofast utfört det uppdrag som Gud hade gett honom. Ändå hade inte Gud gett honom det han mest ville ha. En son. Och nu var han en gammal man. Och det verkade som att det var för sent för hans bön att besvaras. Man hade lätt kunnat tänka sig att han hade blivit bitter. Som den äldre sonen i Jesu liknelse hade han kunnat tänka: här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men det är inte alls Zacharias reaktion. Dag efter dag, månad efter månad, år efter år så fortsätter han att tjäna Gud. Och det här är vad som präglar den rättfärdigas väntan. Trofasthet i tjänsten. Zacharias fortsätter att leva efter Herrens bud och föreskrifter. Och han fortsätter sin prästtjänst in i hög ålder. Vi alla kallade att vara trofasta till Gud i vår tjänst som kristna. Det gäller oss alla. I Romarbrevet 6:13 läser vi till exempel: ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda, men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Och i Romarbrevet 12 så kallas vi att frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, vår andliga gudstjänst. Det vill säga, vi ger upp oss själva för Gud och för Guds församling, Kristi kropp. Vi lever i gudfruktighet och fromhet. Ibland förknippar vi fromhet med att ha en personlig andakt. Det är viktigt, men fromhet handlar minst lika mycket eller mer om hur vi lever. Om att ha en rätt relation till andra människor. Att värda, underordna sig och lyda de som är våra överordnade och tacka Gud för dem. Att älska, välsigna och lära de som är våra underordnade och förse dem med vad de behöver till kropp och själ. Att hedra de som är våra jämlika och glädja sig åt deras gåvor och framsteg som om de vore våra egna. Det är en fromhet eller en gudstjänst som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader. Så medan vi väntar på att Gud ska svara på våra böner, låt oss vara trofasta. Låt oss vara trofasta i vår tjänst, oavsett hur stor eller liten den kan verka vara. Och låt oss följa Zacharias exempel och oavsett om Gud ger oss det vi vill ha eller inte, tjäna honom in i vår ålderdom. Istället för att se det som en börda eller bli bittra, låt oss se det som ett privilegium som vi är. Få tjäna Gud i den helige andes kraft och glädje. Så det rättfärdigas väntande präglas av trofasthet i tjänsten. Vi har nått slutet på min första punkt. Och var inte oroliga, de andra är kortare. Så vi ska nu gå in på den andra punkten som jag har kallat Zacharias son, stor inför Herren. Jag läser Lukas 1, vers 14-17. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädja sig över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Är det inte intressant att Lukas, som själv har poängterat att han har varit särskilt noggrann med att ordna allt i sitt evangelium i en logisk följd, inte börjar med löftet om Jesu födelse, utan löftet om Johannes födelse. På det sättet förstår vi att Johannes måste vara en väldigt viktig person i den här berättelsen, i frälsningshistorien. Det mirakulösa sättet som Johannes föds på, till en ofruktsam mor, är något som vi ser vid flera tillfällen i Bibeln när en gudsman föds. Det är något som visar att han är av Gud och att hans kraft inte kommer från honom själv. Och jag ska säga något om Johannes utifrån de här verserna. Men vi kommer komma tillbaka till det här i flera predikningar, så att jag ska försöka hålla det ganska kort. Men jag kommer säga någonting dels om hans unika roll i frälsningshistorien och dels något om hans uppdrag. Så först tre korta saker eller punkter om hans unika roll. Så det första. Stor inför Herren. Stor inför Herren läste vi. Så varför kallas Johannes stor inför Herren? Johannes är en unik person i Bibeln. Och det är som att han står emellan två eror. Den gammaltestamentliga och den nytestamentliga eran. Före och efter Kristus. Å ena sidan så påminner han mycket om en gammaltestamentlig profet. Han är den sista profeten som predikar om Messias ankomst. Innan Messias faktiskt har trätt fram. Men samtidigt så är han den första som predikar om att himmelriket är nära. Och hans tjänst är precis innan och till och med samtida med Jesus. Johannes var den första profeten på 400 år. Så när han föddes kunde många människor glädja sig, som vi läste, över att Herren hade besökt sitt folk igen och att deras befrielse var nära. När Jesus senare trädde fram så sa han: bland dem som har fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han. Så Johannes var alltså den största profeten. Det var på grund av hans unika roll. Han var en direkt föregångare till Kristus. Men samtidigt så var han inte del av det nya förbundet, utan det gamla. Under sitt jordiska liv så fick han aldrig se hur Jesus besegrade synden, döden och Satan genom sin död och uppståndelse. Han fick inte samma erfarenhet som oss av föreningen med den uppståndne Kristus och dopet i den heliga ande. Johannes profeterade att Kristus skulle komma. Men vi lever i uppfyllelsen av den profetian. Så att den minste i Guds rike är större än Johannes visar att den nya eran som var på väg är större än den gamla. Och att det nya förbundet är ett bättre förbund. Och samtidigt som Johannes var stor inför Herren så handlade hans liv om någon som var mycket större än han själv, Jesus. Vi kan se detta redan genom att jämföra när ängeln kom till Zacharias och när ängeln senare kom till Maria. Ängeln kom till Zacharias eftersom Johannes var hans avkomma. Johannes blev till på ett mirakulöst sätt, men det skedde fortfarande på ett naturligt sätt, genom mänsklig förökning. Men ängeln kom inte till Josef, utan till Maria, eftersom Jesus inte blev till genom mänsklig förökning, utan genom den heliga ande. Det andra jag ska nämna om Johannes unika roll, det har att göra med Elia. Elia, vi läste, Johannes ska inte dricka vin och starka drycker. Och han påminner på det sättet om en gammaltestamentlig nasir. En man avskild åt Herren. Han står även i kontrast här till Jesus som både åt och drack. Medan Johannes inte åt och knappt, inte drack och knappt åt. Allra mest så påminner Johannes om en gammaltestamentlig asketisk profet. En sådan som Elia. När vi läser att Johannes skulle gå före Herren i Elias ande och kraft, så påminns vi om profeten Malakis profetia. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Det finns många, många likheter här. Liksom Elia så tillbringade Johannes mycket tid i öknen. Liksom Elias så gick Johannes klädd i en hårmantel och ett läderbälte runt midjan. Liksom Elias så konfronterade han synd, till och med bland makthavare. Liksom Elias så gjorde detta att han förföljdes och hatades av en ogudaktig kung och dennes ännu mer ogudaktiga hustru. Framförallt så predikade Johannes, liksom Elia, omvändelse för en ond och fientlig generation och uppmanade Israel att fly från den kommande domen. Så genom att komma i Elias ande och kraft så uppfyllde Johannes Malakis profetia. Det tredje om Johannes unika roll. Född på nytt i moderlivet. Johannes är också unik genom att han blev född på nytt innan han blev född rent fysiskt. Han skulle bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet, sa ängeln. Om vi läser vidare så ser vi att detta också skedde. Eftersom det är Gud som föder på nytt och ger tro som en gåva, så kan han ge tro åt vem han vill. Även ett ofött barn. Vi vet inte hur ofta det här sker. Men Johannes är det klart tydligaste exemplet på det här i Bibeln. Och det här visar också på Johannes unika roll. Hur Gud genom sin nåd utvalde honom till ett särskilt uppdrag. Så något kort då också om Johannes uppdrag. För det första så var hans uppdrag att omvända. Johannes skulle omvända många av Israels barn till deras Gud, läste vi. Han skulle vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Detta påminner återigen om profetian från Malaki där det står just detta. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Så hjärtan skulle vändas från synd till rättfärdighet. Johannes, han var orädd att predika omvändelse. Till den som ville och till den som inte ville höra. Status, samhällsposition och makt var ingenting som hindrade honom från att säga sanningen. Stora skaror lyssnade på honom. Men andra hatade honom. Och det skulle till slut leda till hans brutala död. För det andra så var Johannes uppdrag att gå före och förbereda. De här hör ju såklart ihop. Men Johannes skulle gå före Herren. Han var Kristi föregångare. Han skulle också förbereda folket. Vi läste att han skulle skaffa åt Herren ett folk som var berett. Genom sin kallelse till omvändelse så väckte Johannes en känsla av synd och en önskan om rättfärdighet hos folket. De insåg sitt behov av en frälsare. I alla fall de som var villiga att lyssna. Profeten Jesaja hade profeterat om en som skulle bana väg för Herren. Och detta var Johannes. När Jesus kom hade redan en skara av troende kallats ut ur världen genom Johannes döparens tjänst, som vi känner honom som var redo att följa Jesus. Några av dem blev Jesu första apostlar. Och den sorg som Johannes predikan om synd och lag hade skapat i dem hade förberett dem för att bli tröstade av evangeliet. Så jag hoppas att jag kunnat visa på något om varför den här sonen som ängeln berättade att Elisabet skulle föda var så speciell. Och för mig i våran predikoserie så kommer ni höra mer om honom. Men låt oss nu gå in på den tredje och sista punkten, huvudpunkten. Jag kallar den för Zakarias synd otro. Vi läser från vers 18 till vers 25. Då sa Zakarias till ängeln: hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom: jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för den dagen då det sker. Därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Folket stod och väntade på Zakarias. Och de undrade varför han dröjde så länge inne i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem. Och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande. Hon drog sig undan i 5 månader och sa: detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Som jag sa tidigare så verkar det som att Zakarias själv, han vågade knappt hoppas längre på en son. Trots att en Herrens ängel, Gabriel själv, har uppenbarat sig för honom. så kan han inte tro att det är sant. Resultatet av det här är att Gud gör honom stum fram tills att hans son föds. Han kan inte tala med folk som står utanför och väntar på honom, utan han får gestikulera till dem så att de förstår att han har sett en syn. Och därefter återvänder han efter sin tjänstgöring hem till sin fru. Han kan inte ens säga till henne vad som har hänt, utan får försöka kommunicera på andra sätt. Men mycket riktigt så blir Elisabet havande, precis som ängeln har sagt. Hennes tunga prövning var över. Hon skulle inte längre behöva skämmas bland människor för sin ofruktsamhet. Och det är inte helt tydligt varför hon drog sig undan. Kanske har det att göra med att hennes graviditet var Guds verk, som hon själv säger. Och att Gud hade gjort hennes smak i stum så att han inte kunde känna igen det här som hade hänt. Och då ville inte Elisabet heller göra det, utan ville lämna även detta i Guds händer. Och som vi kommer få höra i en senare predikan, så skedde precis detta. Och nyheten om denna speciella son blev känd samtidigt som nyheten om en ännu mer speciell son, han som Johannes skulle bana väg för. Jag skulle vilja fokusera särskilt på två lärdomar som vi kan ta med oss från de här verserna. För det första, att otro är en allvarlig synd. Det kan tyckas vara hårt att Zacharias gör stum på grund av att han inte tror på ängelns ord. Men om det är vår första reaktion, så kan det vara för att vi inte ser otro som en så allvarlig synd som vi borde. I vår kultur så ses tro ofta som någonting valfritt, som ett tillägg. Det är väl jättebra om du tror och det funkar för dig. Sådana kommentarer, den här liksom klapp på huvudet kommentarer har vi nog alla stött på. Och jag tror inte längre handlar om objektiv sanning, utan om en privat sak som kan vara bra om det gör dig lycklig. Men frågan om vi tror på Kristus, om vi litar på Guds ord eller inte, det är en fråga med allvarliga konsekvenser. Att inte tro på vad Gud säger är inte bara en synd, utan en allvarlig synd. Och en synd som i slutändan kan ha eviga konsekvenser. Zacharias borde ha vetat bättre. Han hade vandrat med Gud under många år. Han kände väl till Gamla testamentets profetior. Han kände också till de gudsmän genom historien som Gud inte hade gett barn förrän de var i en hög ålder. Han visste att Gud var allsmäktig. Dessutom hade en ängel uppenbarat sig för honom. Något sånt hade inte hänt på hundratals år. Kort sagt så borde han ha vetat bättre. Men i detta avgörande ögonblick så vacklade den här gudfruktige mannen i sin tro på Guds ord. Han borde ha prisat Gud med sin mun, men han gjorde det inte. Och därför blev hans mun tystad fram till det att det som Gud hade sagt hade gått i uppfyllelse. Så låt det här bli en varning för oss om allvaret av otro, och särskilt att inte tro på vad Gud säger till oss i sitt ord. Den engelske biskopen J.C. Ryle skrev följande: låt oss dagligen vaka och be mot denna själsförstörande synd. Att ge efter åt den berövar de troende på deras inre frid, försvagar deras händer på stridens dag, lägger moln över deras hopp, gör att deras vagnshjul kör tungt. Vår glädje i Kristi frälsning, vårt tålamod på prövningens dag, vår seger över världen kommer att vara i enlighet med graden av vår tro. Kort sagt är otro den verkliga orsaken till 1000 andliga sjukdomar. Och när den en gång tillåtits slå sig ner i våra hjärtan, kommer den att sprida sig som en cancersvulst. Står ni inte fasta i tron, har ni inget fäste. Jesaja 7:9. Så otrons allvarlighet leder oss in på det andra som jag skulle vilja att vi tar med oss från de här verserna. Nämligen hur Herren fostrar dem som man älskar. För att Gud gör Zacharias stum, så är det inte en dom. Det är fostran. Vi läser i Ordspråksboken 3:12 att den Herren älskar tuktar han likt en far den son han har kär. Det var inte för att låta Zacharias gå under och göra honom missmodig som Gud lät honom bli stum. Det var för att lära honom något, och ytterst sett var det för att styrka hans tro och göra honom mer helig. Zacharias fick minst 9 månader att tänka över sin otro och sitt svar till det ingen hade sagt. Hur kunde han tvivla på Guds ord? När de 9 månaderna var till ända och Gud uppfyllde sitt löfte till Zacharias, så lovprisade han Gud. Och jag är säker på att det då inte längre fanns något tvivel hos honom att han kunde lita på Guds ord. Kanske kunde han till och med se tillbaka på de här 9 månaderna av stumhet som en välsignelse i hans liv, där han kom till slutet på sig själv. Varje dag när han försökte säga något, så blev han påmind om sin egen litenhet och syndfullhet och om Guds storhet och trofasthet. I Zacharias fall så var det väldigt tydligt att hans lidande var ett direkt resultat av hans synd. Men för oss så är det oftast inte lika tydligt. Och lidande i våra liv är inte alltid ett resultat av vår synd. Men ibland så kommer lidande till oss för att vi ska omvända oss. Och det kommer alltid till oss för att göra oss mer heliga och mer lika Kristus. Vi läser i Hebreerbrevet 12, 7-8 att det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Så det är alltså inte för att Gud har glömt bort oss, eller för att han inte älskar oss, som han fostrar oss genom lidande. Tvärtom. Vi vet att en jordisk son som inte får någon fostran under sin uppväxt, om någon inte skulle få någon fostran alls, då skulle han växa upp till att bli en fruktansvärd person med en självisk och självupptagen karaktär. En far som låter sin son växa upp på det sättet hatar sin son, säger skriften. Och det är för att Gud älskar oss, för att vi är hans riktiga söner, som han kallar oss tillbaka till honom själv genom sin fostran. Gud låter oss lida, inte för att vi ska gå under, utan för att vi inte ska gå under. Teologen och reformatorn John Calvin sa: i mitten av prövningarnas bitterhet borde vi igenkänna vår faders godhet och barmhärtighet mot oss. För till och med i sådana prövningar så upphör han inte att verka för vår frälsning. Sannerligen, han plågar oss inte för att krossa eller förgöra oss, utan istället för att befria oss från världens fördömelse. Så långt Calvin. Så låt oss vara tacksamma för att Gud älskar oss och därför inte lämnar oss utan fostran, utan behandlar oss som söner. Jag läser vidare från Hebreerbrevet 12, den här gången vers 10-11. Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje, utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Den här predikan närmar sig sitt slut. Och vi har varit inne på en rad olika saker här. Jag känner själv att det kanske varit lite spretigt. Men genom Zacharias exempel så har vi talat om vad som karaktäriserar den rättfärdiges väntan. Uthållighet i bönen och trofasthet i tjänsten. Genom Zacharias synd så har vi sett vilken allvarlig synd som otro är. Och vilken roll Herrens fostran har i det kristna livet. Men om du ska minnas en enda sak från den här predikan, låt det då vara Johannes. Framförallt hans roll i frälsningshistorien. Kom ihåg hur han som kallades stor inför Herren hade som syfte i livet en enda sak. Att bana väg och förbereda folket på att ta emot Kristus. Denne Kristus är det enda hoppet för vår värld, hoppet för vårt land och hoppet för dig. Utanför honom finns ingen frälsning, men i honom, hos honom, finns det eviga livet och obeskrivlig himmelsk glädje. Så kom till honom medan det finns tid. Amen.